Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se. Podplay.
Glad måndag! Du lyssnar på Jag är svensk, podden som tar upp det svenska, det osvenska och allt däremellan. Zena, jag är väldigt spänd inför vår gäst idag.
Jo, men jag känner likadant, för att jag liksom inte superkoll på honom och jag velat ta liksom reda på mer, men har hållit mig inför liksom dagens möte, eller vad ska man säga, intervju eller träff eller vad vi ska säga. Så att,
vi får se vad det blir. Och det var nog bäst att du inte googlade den. Det står en hel del elaka saker om mig på internet.
Jag kan faktiskt berätta att han var toastmaster på min studentskiva. Och var grym redan då. Veckans svensk är briljant, smart, envis och rolig. Han är ingen mindre än Aron Flam. Välkommen till oss, Aron.
Tack så mycket.
Du, vad kul att ha det här. Tack för att du vill podda med oss.
Sant nöje. Hur ska man annars spendera en måndag förmiddag?
Jag håller helt med. Det finns inget bättre att göra än det här.
Nej.
Och inga bättre att göra mer än oss.
Mitt alternativ var att ligga hemma och ha ångest inför morgondagens föreställning. Så det här är mycket bättre.
Ja, vad skönt. Det är bra. Att du får, det är liksom,
vi pausar ångesten ett tag. Ja. Du, berättar om ditt påbrå och vad du gör.
Mitt påbrå och vad jag gör. Mm-hmm. Jag tror inte de är relaterade med, till varandra, fast kanske ändå kan, lite.
Kan vara.
Så här, jag är ju etnisk jude. Mm. Så jag är född av två judiska föräldrar som i sin tur hade judiska föräldrar. Och sen så ser mitt släktträd ut som en palmstam. Det vill säga, det finns inga grenar, utan de har väl mer eller mindre haft sex med varandra i generationer.
Alltså det låter lite farligt.
Eftersom jag trots min judiska uppväxt inte ville bli läkare, ekonom eller jurist, så sprang jag så långt bort jag kunde och hamnade som en jävla klyscha i humorn istället.
Så till dina föräldrar,
så jag blev judisk komiker istället för judisk läkare eller affärsman.
Fast
eller
de bland de roligaste människorna är ju för sig folk som är judisk påbrå, tycker jag.
Om man jag ska håller titta med
på,
dig.
Ja, för också,
även om jag tycker att svarta ger oss en rejäl match för pengarna.
Och fattar du vad svart gjorde då? Alltså, då måste man ju så
det
roligt
är den ultimata kombinationen.
Ja,
men var dina föräldrar typ knäckta när du inte ville bli läkare eller advokat eller något av de klassiska yrkena?
Jag tror inte knäckta, men oroliga.
Hur känner de nu?
Nej, fortfarande orolig. Jag undrar när jag ska skaffa ett riktigt jobb. Det får jag fortfarande höra av min mamma.
Okej, du, vår podd heter ju Jag är svensk. Vad innebär det att vara svensk för dig?
Nej, men framförallt att jag har vuxit upp här och behärskar språket och kulturen till fullo. Och till skillnad från de flesta av mina landsmän är jag bekant med vår historia också. Mm. Så ja, jag är väl på det sättet kulturellt svensk ut i fingerspetsarna.
Ja.
Mm. Inga frågetecken där inte.
Punkt. Och hörni, idag ska vi prata om familjen. La Familia, vår galna, stora, härliga, underbara familj. Alla länder, kulturer och religioner ser olika på det här med familj och approcherar det på olika sätt. Och familjens betydelse är stor i hela världen, men inställningen till den diffar mycket beroende på vilket land i världen man befinner sig i. Jag skulle beskriva den svenska synen på familj som viktig, självklar och stabil. Hur ser man på familjen inom den judiska kulturen? Alltså, hur stor betydelse har familjen?
Ja, men vänta, backa tillbaks lite där.
Jag tänkte, det är de som svenska, eller?
Ja, precis.
Jag känner likadant.
Men alltså, svensk familjepolitik, det här är min syn på det hela.
Svensk familjepolitik är ju väldigt, väldigt speciell. Alltså, staten har ju i åratal bedrivit en politik som ska frigöra medborgaren från ens medmänniskor. Och där är ju familjen extremt viktig. Men individualism för svenskar i Sverige idag, det betyder ju att du egentligen bara är beroende av staten för din välfärd och din försörjning. Medan i andra länder så är man extremt beroende av familjen för sin överlevnad och för att få livet att funka. Mm. Och det här är ju en medveten politik som Socialdemokraterna med folkets stöd i ryggen har drivit länge. Och när en kille som till exempel Per Albin, som grundade folkhemmet, Per Albin Hansson, på 30-talet, när han höll sitt berömda tal om vilken sorts folkhem han ville bygga, att vi skulle vara som en familj, där finns inga styvbarn och inga mobboffer och vad han nu sa, då får man ju undra, vad är det svenskarna kompenserar för egentligen? Om staten skulle bli som deras familj, hur hemska var deras familjer från början? Du, har jag ofta undrat.
Vet du vad, det här är en väldigt intressant frågeställning och jag skulle kunna fortsätta prata om den ett tag.
Men du vill hellre veta om den judiska
familjen. Jag tycker yes, nu vill jag fokusera på fortfarande hur man ser på familjen inom den judiska kulturen. Hur stor betydelse har familjen?
Enorm, all betydelse skulle jag nog säga inom den judiska kulturen. Därför att det var välfärdssystemet för de flesta judar och har alltid varit, och det är de man litar på. När man säger närmaste familj i Sverige, så kanske det som mest innefattar kusiner. När vi säger närmsta familj, så är det som minst kusiner. Uh-huh. Vilket innebär att när jag växte upp så hade vi ju fredagsmiddagar, ungefär som svenskar i allmänhet kanske har söndagsmiddagar. Det har ju med sabbaten att göra från början. Och då var det ju så att på varje fredag så såg jag minst mina kusiner och generationerna som var äldre och generationerna som var yngre.
Ja, du har verkligen rätt. När jag tänker på familj, jag är väl liksom svensk syn på det, tror jag. Tänker jag också max kusiner faktiskt. Men jag har en väldigt liten familj å andra sidan. Jag har inte träffat min familj från Irak och min familj från Ukraina. Där dog de flesta under andra världskriget. Så att det blir också ganska naturligt att tänka ganska smått för mig.
Mm. Men där är jag som Aron då. Jag kom ju från Eritrea ursprung, eller mina föräldrar kom från Eritrea. Och det är ju exakt det. När jag säger så här, det är mycket syn. De bara, nej, men hur är hon din kusin? Eller hur är han? När jag ska förklara. Jag bara, nej, alltså mina sysslor, jag pysslar. Alla får samma stad. Alla får Det är mina kusin. Alltså det är nära familj för mig. Mm. Så att där är väldigt likt det judiska, alltså när du berättar. Och jag har liksom, vi har ju varit så stor del av varandras liv. Alltså fortfarande. Alltså mina kusiner är ju som, jag ser dem som mina, i stort sett som mina syskon. Så. Så att jag menar, absolut. Så att jag känner igen mycket det du säger. Och så har det ju inte varit med mina etniska svenska vänner, tycker jag. När man ser till familj. På, ja. Man är en helt liksom större skyddsnät.
Alltså, och familjen blir skyddsnät. Mycket bredare, mycket större. Liksom,
ja, kanske. Gud ja. Det går inte ens så... Det är ganska stor skillnad.
Zena, nästan dum fråga, men jag ställer den ändå. Är familjen viktig i den eritreanska kulturen? Och står man varandra nära?
Jag tror att du tycker att det är en dum fråga för att du känner mig och har liksom fått insyn i hur den eritreanska familjen... Så att det är ju inte en dum fråga. För de som inte har någon... Eritreansk, det är enormt viktigt. Jag... Alltså gud, det är nästan något som man har blivit så inmatad med som från barnspel liksom. Så här, familjen är allt. Alltså lite så. Och där kommer lite skulden in du pratar om. Alltså det är så här, är det någonting som man har implementerat hos en som en skuldkänsla, eller är det verkligen att familjen är allt? Men familjen är jätteviktig.
Jag kan inte uttala mig faktiskt om Irak, för jag har inte varit där tyvärr och jag har inte träffat i stort sett ingen släkt därifrån. Men jag kan uttala mig om Ukraina, och i Ukraina så är familjen otroligt viktig också. Den man står varandra väldigt nära, och det är väldigt rakt och ärligt alltihop. Sen kan jag faktiskt uttala mig om Italien, och bott där 10 år och tycker jag har ganska bra koll på det, och där skulle jag nästan säga att det är nästan ännu mer, tror jag, nästan ännu närmare faktiskt. Och här i Sverige är familjen viktig, men samtidigt så respekteras den privata sfären, vilket jag personligen verkligen tycker om. Så funkar jag. Det finns liksom gränser, allt är inte okej, och man vill inte inkräkta för mycket eller för länge på andra. Generellt så visas mycket hänsyn, vilket jag är all for personligen. Men hur stor plats tar familjen i den judiska kulturen och i den eritreanska?
Ja, men jag kan säga så här att jag är ju innan, precis som du säger, man inser ju, jag kommer ihåg när jag åkte till, inte första gången, men jag åkte till andra gången, för då är jag lite äldre. Och liksom folk kom bara och ringde på hemma hos mig. Du vet, massa släktingar. Och det var ju jättefint att det kom med mat och, du vet, och presenter eller allt. Eller bara få träffa en och kram. Men jag var så här, man är ju svensk, va? Jag bara, respektera min privata sfär.
Vad gör ni här? Ja.
Nej, men jag var så här, måste jag öppna? Kan jag gömma mig? Så där är jag ju svensk. Så att det är liksom, man har ändå, jag gillar den här privata sfären. Men jag gillar också det familjära. Lite, men, så. Ja, så det har ju präglat mig genom att vara uppvuxen i Sverige. Att jag... men lite som du var inne på också.
Ja, nej, men för det är viktigt för mig. Det tror jag garanterat kommer härifrån.
äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
I Ukraina så tar familjen stor plats. Mm. Det är inte ovanligt att man bor under samma tak som sina föräldrar eller svärföräldrar för den delen. Sen är det mycket på grund av de ekonomiska möjligheterna också, såklart. Men generellt sett funkar det ändå ganska smidigt. Smidigare än jag tror att många andra skulle hantera det faktiskt, just för att man är nära och man tar ganska mycket plats.
Men är inte det de vet också? Skillnaden är att det är väl inga alternativ kanske för många.
Det är kulturellt annorlunda. Precis, de är lite mer vana vid det. Och sen i Italien, där tar familjen ännu mer plats, skulle jag faktiskt säga.
Jo, tack.
Alltså, den ännu mer än Ukraina. Alltså, för mig personligen, så, för mitt stora behov av privacy, så tar familjen där för stor plats, tycker jag. Jag skulle ha väldigt svårt för det. Men alltså, man har ju inte samma hänsyn. Det är ju ganska gränslöst. Det är ju väldigt så här, det finns ingen dålig timing att umgås. The more the merrier-inställning, hela den biten. Och familjen går först. Alltid. Men sen blir ju också resultatet att man blir tajtare, man blir närmare allt det här. Så det beror liksom på hur man, vad man föredrar och vad man är van vid och vilken inställning man har och kultur och
men
sånt.
Gemensamt för Eritrea, Ukraina och Italien är att de alla har tre väldigt svaga stater, eller i Ukrainas fall hotfull stark stat under väldigt lång tid.
Ja.
Och då kanske man vill, i Ukrainas fall, om det är liksom först, vad heter den där svälten som pågick hur länge som helst, och sen så var det ju nazister och sen var det Sovjet, då kanske man bara vill umgås så länge man kan innan man skickas iväg till arbetsläger liksom.
Man vill passa på.
Det. Och sen staten är inte, det är inte samma skyddsnät där borta heller.
Nej, alltså, det är självklart, och folk har ju inte de finansiella
resurserna.
Och Italien har ju en stat, men jag menar, vilken italienare bryr sig om den?
Nej, jag tror aldrig att han som haft så mycket presidenter och premiärminister
och Italien blev ju inte, det har inte varit en stat länge alls.
Nej.
Det har liksom varit hur många, ja, men nästan, minns inte hur många
2022 kungadömen,
och det har inte varit, varit alls länge sedan. Men det är som sagt, det är på olika sätt. Men det är ju just i Sverige som man ändå familjen ger den här privata sfären, man får sitt space, det är mycket hänsyn, man inser att man kan inte, allt är inte okej, och det tycker jag är bra. Men vad tycker du, hur funkar det inom den judiska kulturen?
Nej, men det är väl väldigt, alltså så här, judar, i alla fall de judar jag tillhör, för Israel är väldigt nytt, mina mor- och farföräldrar kommer ju från olika centraleuropeiska länder. Så vad som händer när judar kommer till ett nytt land, och judar har ju traditionellt flytt vart 50:e till 75:e år ungefär, så man får en till tre generationer i ett land och sen så måste man dra vidare.
Ja, det är så.
Ja, och då är det så att man behåller ju den judiska kulturen, men man anpassar sig blixtsnabbt till det nya landets kultur. Man lär sig språket, man lär sig alla koder och normer. Man blir aldrig fattigare på grund av det, utan det är ju bara att du får en kultur till.
Alltså, det blir bara kultur
är kultur är inte ett nollsummespel, utan behärskar du ett språk, och ju fler språk du, språk är kultur. Så,
ja, språk är nyckeln.
Ja, så om man behärskar språken så får man en till kultur. Men det blir väldigt viktigt för judar att hålla den här kulturen, den judiska kulturen, levande. Sen så förändras den ju för varje land egentligen man kommer till, därför att det blir ju så.
Och sen finns det ju olika, många inte har förstått, jag menar, judiskt absolut, men det är ju som i kristendomen, det finns olika linjer, det finns ortodoxa, katolika, det finns det inom judendomen också.
Absolut.
Ja, och det finns det inom islam eller så att men samtidigt så har man ändå den här grund, den är ändå viktig, och liksom för att kunna föra vidare, eller
ja, absolut. Ja, också, men samtidigt, det finns ju ett gammalt, men det finns ett gammalt judiskt ordspråk som säger två judar, tre åsikter.
Genom allt det här, genom all förändring, alla åren, har familjen alltid tagit stor plats inom den judiska kulturen? Tar den fortfarande stor plats? Eller är det också mycket hänsyn? Förstår du att man får samma space som i den svenska kulturen?
Nej, förlåt, kan jag tyvärr som inte.
Nej.
Man måste ju ställa frågan.
Man tittar på, du måste
det. Så roligt ska vi inte ha det då.
Är de mer så rak? Kan man få höra hårdare kommentarer? Är man liksom mer så här, gud vad det ser ut idag, eller vad du gjort, eller liksom, så att man är också
ofiltrerad.
Det är ju som en evig strid i mig, därför att min svenska del är ju passivt aggressiv, och min judiska del är, för att uttrycka det milt, lite pushy.
Härlig kombination.
Ja, precis. Så, nej, men det är väldigt det var, i min uppväxtmiljö kan man säga att det var väldigt hårda ord. Men eftersom alla brukar dem hela tiden så blir de ju lite mindre hårda. Men jag hade ju icke-judiska kompisar ibland som var hemma hos oss som kanske reagerade lite på hur vi pratade till varandra.
Det här är vårt sätt att visa kärlek på. Det är så
är lite min också. Min mamma bara, om inte jag kan säga sanningen, så hon bara, vad ska annars göra det?
Det är en bra fråga.
Så är det, så är det i Ukraina också faktiskt. Det är väldigt...
Och med skuld tidigare, då syftade jag liksom inte på pengarna, utan med skuld menar jag någonting i stil med, men ska du inte bli läkare? Ska du inte gifta dig judisk? Ska du inte föra den här kulturen vidare? Dina mor och farföräldrar överlevde Hitler och förintelsen för att du skulle kunna göra det här. Det är en kedja på 3800 år som du skulle bryta nu om du förlovade dig med en icke-judinna.
Är du förlovad med en icke-judinna?
Ja, det är
Yes. Så det börjar bra
väldigt
det här.
Och
det
blir smart sådan.
Jo, men annars hade du inte.
Som min mamma faktiskt älskar. Men
i början kanske man känner, nu har jag ju lärt älska henne, men det kanske hennes första instinktiva, för det är ändå kvinnorna också som ska för, eller genom judar också, så det blir ännu mer att det bärs av kvinnan. Så att
judisk kvinna kan du gifta med vem som helst.
Exakt. Det är män. Ja, men faktiskt så
förstår du vilken press på henne nu.
Man vet att det är mamma
nu. Jag för vidare.
Jag tänker inte lägga den pressen på min älskade, utan jag får ta hand om den judiska delen av våra eventuella barns uppfostran.
Ja, men det är bra. Det är bra. Men jag kan tänka mig att det är mycket att bära på axlarna just när du talar om skuld, hela den biten.
Ja, visst, herregud. Första templets förstörelse, andra templets förstörelse, mordet på Jesus. Ja, du vet, det finns
också. Så förstår ju dem också. Jag tror också att det är det. För skulden, alltså, hade du inte ens tyckt att det inte fanns någon grundläggande sanning och känsla i det, då hade du ju också... Men man förstår ju var det kommer ifrån också.
Absolut. Alltså det, men när jag var liten så ville jag ju helst bara slita mig loss och
bara
vara
svensk.
Ja, fri. Helst inte
någonting.
Bara jag liksom.
Bara fri. Inga måsten, inga krav. Ingen skuld.
Nej. Ja, precis. Fast det är ju inte så livet ser ut. Inte för någon vuxen, oavsett kultur. Alltså vuxenhet betyder ju att ta ansvar. Liksom.
Ja, även om man inte alltid vill ta det ansvaret. Jag tänkte säga, inte bara när man är liten, så kan jag känna nu också liksom, att det var skönt att vara fri och ingen skuld och ingenting.
Fast den tanken liksom var det 5 minuter.
Ja, exakt. För sen är det realistiskt och inser att så funkar det inte. Och nu om vi fokuserar lite på den svenska delen då. Vi svenskar är ju generellt ganska diplomatiska och konflikträdda som folk generellt sett. Hur är vi med vår familj, tycker ni? Är det ett sätt som vi även tar med oss in i familjerelationerna, eller är vi direkta, raka, tar fighterna, säger vad vi tycker och tänker? Är vi artiga mot familjen?
Alltså jag baserar ju det här på mina ex. Därför att det är ju så jag har fått insyn i svenska familjer och några vänner. Och mitt intryck är att det är väldigt mycket tystnad. I alla fall när jag är i närheten. Och barnen har mycket större frihet, i alla fall de jag har dejtat, än vad jag hade. När jag var liten och växte upp så var det fortfarande så att mina kamrater på gården till exempel fick väl vara ute sommarnätter. Jag märkte knappt av att de hade någon läggtid, medan för mig var det liksom fram tills att jag var 15 så var det läggning 8, släckning 8:30. Ingen tv på vardagar. Där är biblioteket. Så jag skulle nog säga att det är stor skillnad.
Zena, hur upplever du det?
Ja, men det var ju samma. Jag trodde, eller nu uppskattar jag på något sätt, men jag tyckte alltid mina föräldrar var strängare, eller man ska säga, mina svenska kompisar. Ja. Men sen var jag så här, jag kände alltid att föräldrar, alltså jag, inte att jag var rädd för min mamma och pappa, men jag minns att det är vissa saker som jag aldrig skulle kunna... Alltså även om man har väldigt rak kommunikation, men det är vissa saker som jag kan inte säga det här till min mamma och pappa. Men alltså jag uppfattar det mer som, jag ser inte alla, men många av mina kompisar, deras föräldrar var rädda att säga saker till deras barn. Men alltså min mamma är så här, du är mitt barn, det är klart jag kommer säga vad som helst. Det finns ingen som älskar dig, som bryr sig så mycket om dig, och därför kommer jag också kritisera dig och ha en rak kommunikation med dig, för jag vill ditt bästa. Medan så här, det här är bara min uppfattning, men när jag växte upp, medan jag kände att mina kompisars föräldrar var mer rädda för att säga saker till barnen. Och barnen sa ganska hårda ord och ofostrade, i min uppfattning, mot sina föräldrar. Så det var lite så tycker jag. Jag menar inte nu. Och sen nu så här, nej, men jag kan inte säga det. Jag är så här, till min brorsa. Alltså det är så här, om inte jag ska, lite samma grej. Alltså man har blivit, jag bara, men inte jag kan säga till honom, vad ska annars säga?
Men jag hade lite samma också, att jag hade mycket mer strikta regler generellt än mina etniskt svenska vänner. Mm, mm. Alltså där var mycket, det var friare. Och hemma hos oss så var det också, jag var sist med att få åka in till stan, jag kommer ihåg Vattenfestivalen, alla de här grejerna.
Du var sist med rätt mycket, Vivian.
Ja, jag var sist med väldigt mycket. Men se så bra det blev ändå, höll jag på att säga.
Det blev utmärkt.
Men det finns ju, nej men jag tror också det här, det är, sen får du inte gå för långt åt andra hållet kanske.
Nej,
också,
nej, men balansen.
För det där är också hitta en balans. Mm. Eller för att, sen tror jag också det är nära på att man faktiskt vill göra revolution och om man blir hållen tillbaka för mycket. Så det här, för så kunde jag också känna ibland, jag vill inte vara sist med allt, jag vill inte ha hårdast regler av alla. Alltså också som barn så var det också ganska jobbigt.
Men det är väl det vi tre har gemensamt.
Ja, alltså, men det är klart man inte vill ha regler, höll jag på att säga. Det är klart man vill ha sin frihet. Men de gör det av en anledning, de gör det av kärlek och omtanke för de genuint tycker
att... Inser vi nu, ja. När vi är vuxna och
nu,
i vissa
vi
fall
våra
har
barn.
Egna barn.
Ja, men lite som vi alla tre säger, det bästa paletten är när man får det bästa av både. Och det är det vi alla tre har, känner jag i alla fall, under det här samtalet har gemensamt. Vi tänker så här, ja men nu det finns det som är bra från det svenska.
Precis,
och så,
man plockar
från det
lite
judiska eller kultur, alltså ja, från det ukrainska och jag från Eritrea liksom.
En skillnad svenska. Som jag tror, för nu har jag jobbat med stand-up väldigt länge och stand-up så finns det ju, är fullt av människor med annan bakgrund än etnisk svensk. Och det slog mig efter några år att nästan alla invandrarkomiker, när de kommer in på familjestrukturer på scen och jämför med den inhemska majoritetskulturen, så har alla haft ungefär samma erfarenhet. Det är att de är hemma och leker hos en etniskt svensk kompis, och sen så är det dags för middag, och så får de sitta kvar på rummet, medans deras kompis går iväg och äter middag med föräldrarna. Så det har jag också upplevt. Alltså jag upplevde det med en tjej jag var ihop med när jag var 15, när vi låg och hånglade. Så bara knackade hennes pappa på och bara, nu ska det dags för middag, Aron du väntar här.
Men gud vad intressant att du säger det. Jag upplevde det också när jag var liten.
Ja, alla.
Garanterat. Jag tror vi alla upplevde det. Men jag tror att den biten har förändrats. Jag tror garanterat det där förändrats. Det var nog en generationsfråga. Folk insåg att så här kanske inte.
Det är inte vi så
borde,
artigt,
nej, vi borde nog inkludera alla i vårt hem.
Liksom. Men jag tror också att man...
Men det funkade så då. Jag är helt säker på att
men
det funkade.
Men det är fascinerande ändå att det var verkligen en grej. Ja, därför nu, att många av de här stupparna som har skämt om det här, de är ju födda på sent 80-tal.
Men det var en grej. Och då var det en grej. Då funkade det ju så. Men du vet ju också... Så,
jag tror att alla skämtade så mycket som ingen vågar längre.
Nu bjuder man på middag.
Exakt. Nu bara, nu måste vi ändra det.
Vi gör en fiskpinne till.
När det gäller familjen, alltså i Sverige, som man tänker på svensk familj, jag tror att vi har en hel del artigheter. Alltså det är så onödigt att skapa turbulens om man absolut inte måste. Alltså det gäller nog det mesta. Och jag tror att även när det kommer till familjen, man tar med sig den här artigheten, liksom som du säger, tystnaden. Man tar inte en fight om man absolut inte måste, liksom, i familjerelationer. Och det är på gott och ont. Det är så här, man skapar inte ringar på vattnet bara sådär, liksom, utan man tänker efter och man är nog försiktig på ett annat sätt och inte ofiltrerad som många andra kulturer är. Men sen, jag känner ju spontant att man inte är så konflikträdd inom den eritreanska familjen, men jag kanske har helt fel. Alltså, hur hanterar man relationerna och dialogen där?
Jo, men det är så att vi ser ju inte allting som en konflikt. Alltså fort man, alltså jag kan ju känna lite så här svensk, alltså generellt, om man säger ja men alltså snälla, man bara, nej men det var ingen konflikt, jag måste ju kunna säga, alltså allt är ju inte en konflikt för att jag inte håller med dig, för att jag inte tycker som dig eller för att du inte tycker som mig.
Så om jag höjer rösten.
Ja, men ja, du helt plötsligt så här, ja men sluta nu, jag bara, bråka inte, eller nej men jag tycker, man bara, nej alltså jag skulle bara säga att...
Men jag pratar så här.
Ja, och jag tycker inte lika just den här frågan, eller jag håller inte med, eller jag tyckte det var oschysst, eller du tyckte... Så att jag tror att man ser fort, liksom man är så konflikträdd, så att när det inte ens är i min värld någon konflikt, så liksom går den generella svenska hjärnan in i liksom en så här... Jag vet
konsensus
inte.
Är det viktigaste som finns.
Ja, så att vi kanske inte liksom, det är ju, generellt då, en eritreanska liksom, det, med en annan svensk familj så skulle man bara, shit, nu sitter de och bråkar. Vi bara, nej, du har inte hört oss bråka än.
Det där är vanligt i söndag middag.
Ja, du ska höra när vi bråkar, då kommer du tro att det liksom... Ja, så att det är mer så, tror jag.
Ja, samtidigt inte heller en dålig grej där, tycker jag. För att det också så här, jag kan uppleva också att ibland tycker jag bara, om jag tänker på Ukraina och sådär, alltså det, visst, jag känner också igen det, att man pratar högt och det är mycket mer utan att det är tjafs, men det, också, det kan ibland bli för mycket tjafs.
Såklart.
Att det blir så också, bara, gud, kan det inte bara, nu räcker det liksom, och, just, och folk släpper inte, folk är långsinta, det är något som jag märkt också, så här, man kommer ihåg, du vet, man går tillbaks, alltså jag kommer i mormor och så här, ja men för 40 år sedan så gjorde hon det och det och du vet och hon och det och så här, ingen stor grej alls, det är något jättelitet men hon glömmer inte för de är långsinta och släpper inte. Och jag tycker svenskar är så sjukt bra på att inte älta, att släppa och att gå vidare. Man fastnar inte oftast, alltså, undantag finns alltid, men generellt sett fastnar man inte liksom på vad som hände för 20, 30, 40 år sedan. Det är inte värt att lägga energin på det. Men jag tycker inom den ukrainska kulturen till exempel, där är det väldigt mycket, man är väldigt förrättad väldigt länge. Så här, familjen, hon gjorde det och det och nej och det är inte okej. Alltså, så här, man kanske kräver mer av varandra, jag vet inte. Men det är en liten bitterhet där.
Men det kan vara lite så, men sen får du tänka, nu blir också så här, alla generellt sett, men det, många har ju varit soldater också, så jag tror att de har sett sina vänner dö, mina föräldrar båda varit soldater. Ganska, liksom, mamma var från 4 år krigade hon. Jag tror att då är man lätt, då är man ganska bra på att släppa saker. Mm. Faktiskt, för att du måste, för att du har sett så mycket hända. Men det kan nog vara så att de är långsinta.
Ja,
men
jag, det, ja, andra världskriget, du vet, de, jo, men jag, mycket som har hänt där också.
Jag, jo, absolut, inte. Men jag har ju, okej, okay, men de, jag måste ändå ge mina föräldrar, de är faktiskt bra på att släppa saker.
Och det är ju fantastiskt.
Ja, och jag vet inte om det beror på det ena eller andra, men för dem har varit, jag tror att... för skillnaden är om du har varit med om ett krig eller om du har varit själv en soldat, tror jag. Jag vet inte. Nu ska inte jag liksom, men
jag,
men
tror det kan, att det är skillnad.
Det måste vara skillnad. Mm. Alltså var 4 år, min mamma 4 år, alltså var så, det är ganska länge,
eller så
alltså.
Är det bara skillnad i kultur. Ja. Eller
så, men jag, men det där jag menar inte. Att det kan säkert vara, men den, det kanske är så med eritraner, men jag kanske inte får ändå tänka på att jag är ändå uppvuxen i Sverige. Så att, och det är ändå liksom, jag är släkt över hela världen. De flesta har inte jag växt upp med här.
Nej.
Så att det kan vara så du säger, men det kanske inte är något jag har upplevt. Just med de släktingarna,
ja, jag vet bara, jag minns många.
Men svenska generellt har rätt, de är faktiskt inte långsinta.
Och jag tycker det är en fantastisk det har jag verkligen plockat med mig här. För jag generellt sett verkligen jobbar och försöker alltid att inte vara långsint, släppa grejer, inte fastna på för grejer. Så jag kommer ihåg mycket från barndomen och folk som såhär, du vet, ser tillbaka på saker som inte var länge sedan, som inte spelar någon som helst
roll. De var 1970.
Ja, exakt, bara, då gjorde hon såhär och såhär. Men verkligen, och såhär, varför lägger du energi på det här? Ingenting förändras, det spelar ingen roll.
Men är du judiska då liksom?
Jag tror att det är personligt. Därför att jag exploderar när jag blir arg och sen har jag glömt bort det. Min lillebror exploderar när han blir arg men glömmer inte en oförrätt. Så jag tror att det är högst personligt faktiskt, hur man hanterar sånt där. Men generellt så tror jag att det är bra att explodera så att man får det ur sig.
Systemet,
så att man inte går runt och knyter näven i fickan. Liksom, rensar. Som för övrigt är ett svenskt uttryck.
Ja, knyter faktiskt.
Ja. Man rensar. Mm. Ja, det är bra. Men ja, jag vet inte ens om jag behöver fråga Aron om man är artig och, eller om man är rakt på och, i den judiska kulturen eller familjen och sådär. Men jag gör
det. Men judendomen är ju en kultur som bygger på debatt och diskussion.
Yes.
Det ska diskuteras och debatteras allt hela tiden. Vilket kan bli lite tröttsamt i längden kanske, men det är inte... Det är inte en, nu trycker vi ner det här och går vidare. Utan det är verkligen ett ältande.
Mm. Det. Det ska dissekeras.
Ja.
Ja. Och det finns inga gränser för... är det helt gränslöst?
Nej, det finns gränser.
Var går den gränsen?
Det beror väl på vad du har för syn på religion. Men visst, alltså, hade jag växt upp i en ortodox familj, vilket jag absolut inte gjorde... Mm. Så kan jag tänka att vissa religiösa tabun är svårare att diskutera. Allt diskuteras, men, det, men man kan inte diskutera det hur som helst. Det kan man inte.
Finns det gränser för vad man får synpunkter på liksom när det gäller varandra och sådär?
Nej.
Där finns inga begränsningar.
Nej, det tror jag inte. Nej. Jag har mycket svårt att tro. Israel, är ett Israel har ju blivit ett land där folk skriker på varandra spontant på gatan. Och... det är när de har trevligt med varandra.
Men de lever ju verkligen för dem. Exakt. Men jag är ju fortfarande, det är ju liksom mitt så här, I have to go there. Men är det verkligen, alltså det är allt jag för gemensamt är, israeler finns inget folk som lever så mycket för dagen. Alltså de har en enorm livs...
Jo, det kan ju vara över imorgon. Så.
Det är därför.
Ja, alltså i mina ögon... Så finns det inget diplomatiskt eller artigt i hur man hanterar familjerelationerna i Ukraina i alla fall. Varken i dialogen eller gärningarna kan jag säga. Det finns ingen konflikträdsla. Det är väldigt direkt. Det är ärligt. Man pratar om allt. Man har synpunkter på väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och jag upplever att det är något som genomsyrar den ukrainska kulturen generellt faktiskt, på gott och ont. Alltså, det är mycket som händer, det är mycket kärlek. Fördelen är att man blir ju ofta väldigt, väldigt nära och väldigt tajta. Nackdelen är att det uppstår ofta konflikter och ibland så kan det faktiskt skära sig rejält. Även med familjemedlemmar, alltså nära familjemedlemmar, den omedelbara familjen. Så man har ju ganska mycket att förlora på det också.
Men det har du rätt.
Så liksom det är underbart att kunna säga vad man tycker och tänker. Men har man liksom noll känslor, det kan skapa mycket problem som sitter kvar väldigt länge. Och därför tycker jag också att det här, liksom, den svenska delen i mig som ibland, okej, tänk till innan du säger, du behöver inte alltid säga vad du tycker och tänker, det finns konsekvenser som faktiskt kan, som ibland kan bli lite för stora, den är inte så dum att ha faktiskt. Jag är väldigt tacksam för den delen som jag har fått också.
Och det måste jag faktiskt hålla med dig, Vivian, jag håller med dig faktiskt, alltså där är jag väldigt glad, för att det är skillnad att vara uppriktig, men till slut kan det bli liksom, det kan ju bli elakt istället, alltså förstår du, och något som verkligen sårar djupt, så att
det är folk som säger, men jag är bara ärlig.
Nej, man bara, nej, det är skillnad att vara ärlig, uppriktig och elak.
Ja.
Så någonstans måste man ha den känslan skillnad. Så att jag håller med dig faktiskt väldigt mycket, att jag är jätteglad för just den här svenskan. Det finns en eftertänksamhet. Mm. Och så får vi ju mixa in lite med den här uppriktigheten också.
Men
för mycket av det där, ja, jag är också tacksam för den faktiskt.
I Sverige upplever jag inte att det finns någon direkt hierarki inom familjen. Alla känns more or less på samma nivå, även om man har olika roller. Jag upplever det som jämlikt inom svensk familj generellt. I Ukraina skulle jag säga att kvinnorna ofta styr hemmet, även om männen ofta styr landet. Så upplevde jag det även när jag bodde i Italien. Så upplevde jag även när jag bodde i Italien. Mm. På samma sätt faktiskt, att det är kvinnorna som styr hemmet och männen, kanske mer landet, ofta i alla fall. När jag var liten, så innan vi flyttade till Sverige, så bodde jag, mamma och pappa hemma hos mormor och morfar. Och min mormor, hon regerade i hemmet. Hon gjorde verkligen det. Alltså hon på ett klockrent sätt så var hon verkligen familjens patriark. Och man ville inte ha det på något annat sätt. Det var så, hon skötte det så bra. Det var så självklart. Alla trivdes otroligt bra med det. Så hur fungerar det inom den judiska och eritreanska kulturen? Upplever ni att det finns en hierarki inom familjen? Sen ska du börja den här gången.
Jag hade lust att säga någonting om jag som inte ens har koll om judiska, men jag tänker bara att du inte ska föra vidare om det är kvinnan som är, bara det visar ju vilken, hur stark roll kvinnan har i en judisk, eller jag vet inte.
Ja, jo då, så är det. Det är ju en matrilineal. Ja,
alltså det är alltså, liksom.
Absolut.
Ja, men börjar du då, Adam?
Ja. Nej, men det är.
Jag kan bara svara för min egen familj, ja, men ja, min mormor, min moster och min mamma är de är det sociala shit som håller ihop allt.
Mm. Nej, men det är mamma som styr. Alltså i familjen är det mamman, det är hon, det omhändertagande, den liksom verkligen. Kvinnan har en väldigt
hierarkisk position på något sätt.
Ja, det tycker jag absolut. Definitivt. Ja, men det har den verkligen.
För att i Sverige tycker jag där är det som vi svenskar, hur det fungerar i det svenska samhället, så är det mer inom familjen just mer jämställt, upplever jag det som i alla fall. Det blir inte så tydlig liksom hierarki som jag också kan tycka det, även i Ukraina som ni nämner, i era kulturer också och sådär.
Men finns det inte ens en underliggande hierarki? Jag tycker svenska är så bra, platt organisation, alla är lika, fast i slutändan så är det ändå en så här smygande lite här passive aggressive.
Kanske,
alltså,
kanske.
Förstår du ska säga det, men är det verkligen så? Ja, det alltså vet. Genuint, förstår du? Alltså jag vet inte, och det tycker jag liksom speglar lite familjen också.
Ja, men den är inte lika uppenbar, oavsett är den absolut inte lika uppenbar.
Nej, för att de äger den på ett annat sätt
exakt.
Också.
Och men så är väl samhället generellt lite mer stort också. Det är exakt. Mer jämställt generellt, vilket jag älskar med Sverige, att vi har kommit väldigt långt. Vi har en lång väg att gå fortfarande, men det funkar ju väldigt bra när det gäller syn på jämställdhet, vad man faktiskt vill, att man kämpar, man anstränger sig, man utvecklar den delen, och det tror jag speglas även inom familjen på olika sätt.
Att man måste själv utmana sig och ta den platsen och vara mer jämlik.
Och jag tror kanske i de andra, många andra kulturer så är det inte lika alltså, jämställt, och då är det väl ganska bra för kvinnan att ta den platsen i hemmet. Det blir liksom lite hennes position där hon verkligen kan ta plats på ett annat sätt.
Men jag tycker bara om man tittar så här generellt så här på filmer. Det tycker jag som en film, det brukar ofta spegla samhället tycker jag. Mm. När man tittar på film, det är ganska bra vetande för okej, men då är det där liksom. Då står man där och så här. Och jag tycker framförallt om man tittar på många så här, ja men som judan har ju en extrem liksom, många kända och stora regissörer och sådär. Där tycker jag alltid kvinnorna har en väldigt stark plats.
Ja,
haft.
Absolut. Yeah. Men Sverige måste jag säga att jag tycker att det verkar som att kvinnorna bestämmer mer i familjen och mer i samhället.
Ja, jag tycker också.
Än männen.
Ja, varför tycker du det?
Och när du säger svenska män, då den första frågan jag tänker, finns det svenska män?
Oj!
De finns där. De finns där, alltså. Vi kan konstatera att familjen är viktig oavsett var man kommer ifrån. För mig har det blivit en slags blandning av alla mina familjekulturer, tror jag. Jag är rak, direkt och tar konflikterna, men jag har samtidigt ett stort behov av min privata sfär och gränser. Aaron, du ska få avslöja dagens avsnitt med att berätta om ett minne som det har en betydelse för dig och som är länkat till dagens ämne, och börja gärna med orden "jag minns".
Jag minns när jag var kanske 5 år gammal och så gick jag över Bergshamra torg. Och jag tror jag hälsade på folk som vi mötte, jag och mormor. Och då ryckte hon tag i mig och så väste hon i mitt öra: "Bara så du vet, alla här skulle döda dig om de fick chansen."
Wow, det här vill jag höra mer om sen. Eller vill du förklara?
Ja, du måste förklara varför då.
Min mormor överlevde ju förintelsen. Och hon visste ju att hon... Egentligen så kom ju hon och morfar hit bara för att äta upp sig och sen åka vidare till antingen Israel eller till USA eller sådär. Men så blev mormor gravid. Och hon orkade liksom inte bo i tält efter att ha suttit i läger större delen av sin ungdom, eller börja på nytt någon annanstans. Och Sverige var ju inte sönderbombat, men Sverige var ju ett germanskt land. Och hon vet ju att ingen av de här människorna på torget sa någonting när hon satt i läger. De gjorde ingenting för att rädda henne då. Och hon vet ju också att alla de grannar hon hade i Polen, eller de grannar min morfar hade i Tyskland, de vände ju på en femöring när politiken vände. Men det var en nyttig sak att säga till mig som barn.
Det var ett uppvaknande eller liksom? Eller?
Därför att det innebär att du får en liksom lite klarare bild över dina medmänniskor om du växer upp i ett land som hela tiden basunerar ut att människan i grunden är god.
Men samtidigt är det en väldigt dramatisk sak att säga till en femåring, och det behöver ju inte nödvändigtvis vara sant. Eller
nej,
det är ju inte sant.
Nej, men med tanke på...
Okay. Det vet vi inte än. Men
sen alltså, kommer hon ju också från en helt annan... Alltså,
helt annan.
Ja, självklart. Jag förstår att du aldrig någonsin kommer glömma.
Nej, men jag tror att det är viktigt att veta att om omständigheterna ändras, om brödet svartnar av mögel i matvarubutikerna, då förändras människan. Då är det väldigt, väldigt lätt att se vilka som är bra och vilka som är mindre bra.
Jag vill också bara en liten parentes, du har en väldigt mysig berättarröst. Ja,
otroligt.
Jag bara sitter och lyssnar.
Jag bara tänkte så här, kan du komma hem och läsa för våra barn?
Våra älskade barn. Och läsa för oss. Alltså du, nej, men jättehärlig röst.
Otroligt.
Sitter i soffan och myser in.
Men du läste inte in någon sån här bok? Nej.
Okay, jag läste in min egen bok.
Ja, men du borde läsa in alltså.
Ja, men du har alltså
helt otroligt.
Jättehärlig röst.
Otroligt.
Ha, och med
men vad rörd jag blev ändå. Alltså det var gripande. Alltså jag tror att vi både blir så här, för att man blir liksom så berörd men ändå så stressad. Alltså det du säger, det slår liksom
hårt. Det är mycket
hårt
att ta in.
Ja, det är mycket att ta in. Så det
men du bad om ett minne. Och det var det jag kunde komma på.
Det var starkt minne.
Tack för att du delar med dig av det minnet, Aaron. Och tack för idag. Tack för att du är här och pratar med oss. Dela med dig av dina tankar, dina funderingar och din tid.
Sant nöje.
Tack snälla. Och stor kram till vår producent Oliver Bergman också. Och alla ni som lyssnar givetvis. Tack snälla för att ni lyssnar.
Och nu ska jag googla dig, Aaron.
Sen snart sitter vi här igen. Det vet
jag som hade gett ett så gott intryck här.
Ja, men det är därför du har ju redan mitt eget intryck. Men jag skojar bara.
Intrycket bara fortsätter. Du fortsätter bra. Hörrni, tack för idag. Puss och kram. Puss, ciao. Dessutom Daniel.
Ciao, hej då.